Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Anette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår automatiska telefonsvarare 0611 80130. Och vill du e-posta är adressen taltidningen @rvn.se. Och du, Spotlight finns också på Facebook. Du lyssnar på Spotlight, taltidning i Västernorrland, nummer 18, vecka 41, 2023. Och jag inleder denna gång taltidningen med ett evenemangstips eftersom det är e-medborgarvecka just nu. Ett arrangemang över hela Sverige för att minska de digitala klyftorna. Det blir föreläsningar och andra aktiviteter, så kontakta ditt bibliotek för vidare information. Aktuellt.
Det är bara att ring in och beställ böcker. Ju mer läsare jag får, ju bättre underlag har jag att trycka på politikerna att det här måste vara kvar.
Bibblabilen är en kommunal service som åker runt i Ånge kommun och levererar all möjlig media till sina låntagare. Spotlight har träffat Mikael Jonsson som är Bibblabilens chaufför och allt i allo.
Själva upprinnelsen eller skälet till att jag alls satte igång med det här forskningsprojektet, det var ju att många synpedagoger som jag mötte på syncentralen menade på att de fick lägga ner så oerhört mycket tid på motivation. Motivationsarbete för att människor skulle vilja använda käppen snarare än på att ägna sig åt faktiskt teknikträning eller att lära sig hur käppen fungerar och hur den kan användas.
På söndag den 15 oktober är det vita käppens dag. Och etnolog Maria Bäckman fördjupar våra kunskaper om varför synskadade undviker den vita käppen så länge som möjligt. Häng med SRF Härnösand när de gör en bussutflykt till Viksjö mat och nostalgi och Österåsen livsstilsmedicin utanför Sollefteå. Spotlight var med och tog pulsen på deltagarna. Vem har vi här då?
Karin Olsson.
Och vad säger du om mat- och nostalgibesöket?
Fantastiskt måste jag säga. Mycket minnen som kommer tillbaka.
Jaha. Vilka har vi här då?
Ja, det är Fernlundsparet.
Och vad tycker ni om dagens utflykt?
Ja, det är bra.
Och vad säger frugan?
Ja, det är jättebra.
Vad är du mest nöjd med?
Ja, vad ska vi säga? Men det är väl helheten.
Och här har vi Hava. Vad tycker du om dagen?
Ja, det var fantastiskt bra faktiskt. Jätteroligt att komma hit.
Du vill ut på fler resor med SRF Härnösand.
Ja, precis. Absolut.
Ja. Och här har vi en man. Vad heter du?
Ja, Börje.
Vad tycker du om dagen?
Ja, var det bra lyckat.
Du är nöjd.
Uttryck med fint väder. Ja.
Och nu ska vi åka.
Kulturnyheter. Den 9 oktober var det boksläpp för Swing It, Kai. Musikjournalisten Ingela Hofsten från Sundsvall debuterar som författare och intervjuas här om boksläppet.
Så det är kul, jag är jätteglad över det här fina omslaget. Och så är det lite noter till, jag har en liten melodi längst ner. Och ja, det blev en tjock bok, jag är helt förvånad själv.
Boktips, det åttonde livet. Därefter anslagstavla med en rad annonser. Intresseanmälan till digitala kurser med SRF Örnsköldsvik. Inbjudan till SRF Sundsvalls medlemsmöte 18 oktober. Ögats dag den 25 oktober i Tornhuset i Sundsvall. Inbjudan till SRF Härnösands halvårsmöte 4 november. Kallelse till SRF Västernorrlands höstmöte 18 november. Intresseanmälan till 2 syntolkade föreställningar i Härnösand. Syntolkad kultur i Sundsvall i höst. Afternoon teater om Evert Taube.
syntolkar biofilm Karusell Drakstaden Bio. Slaget, syntolkad teater med Riksteatern. Järnbanan, ett gästspel från Västerbottens teatern, kommer också att syntolkas. Därefter Afternoon Teater, Kafferepet med Mia Rydell, ej syntolkat. Syntolkad julfrossa med Claes Norbergs ensemble. Anmäl dig senast den 20 oktober. Syntolkad teater Next to Normal med Teater Västernorrland. Och sist ett meddelande från Spotlights redaktion, Jonsrutan. Nästa taltidning publiceras vecka 43 och jag säger trevlig läsning och på återhörande.
Aktuellt.
Nu ska vi bege oss till Ånge kommun och till Ånge centralort. Där utanför biblioteket som håller till i järnvägsstationsbyggnaden. Där står det en bibla-bil och Spotlight har träffat Mikael Jonsson.
Vad jag gör i tjänsten? Ja, det är så här att vi har ju en massa låntagare runt om i kommunen och vi vill ju att alla ska kunna låna böcker även om de inte kan ta sig in till centralorten så att säga. Så jag vill ju att man ska kunna bo i glesbygd också, de som vill. Så att man ringer in eller mejlar till oss på biblioteket och säger vad man vill ha för bok. Så kommer jag som ett skott, nästan. Vi har ju vissa tider som vi kör bilen på, vissa dagar. Så att man får ju vänta till den dagen då. Men annars kan man få boken till postlådan eller så kan man få den inburen om man vill. Det är som man vill. Men min filosofi är att man ska ha det så bra som möjligt där man bor.
Och det här gäller inte bara vanliga böcker utan det kan också handla om talböcker.
Det handlar om all media vi har här. Vi har ju även DVD-filmer och ljudböcker och deckare på CD och det gäller ju allt.
Mm. Och 3 gånger i veckan så är Bibla-bilen på rull.
Ja, ja, vi kommer till varje ställe varannan vecka så att säga. Kommer vi på tisdag, då kommer vi om tisdag om 14 dagar igen. Så att vi kommer ständigt. Så då behöver vi inte hålla på och bråka för att lämna tillbaka. Eller, utan du lämnar tillbaka när du har läst ut. Då kommer jag hämta den i din brevlåda. Eller kom in till dig. Och en del vill ju bjuda på kaffe och sådär. Och så att det ordnas alltid.
Brukar ni också leverera böcker till bygdegårdar och så vidare?
Ja, på vissa ställen har vi även en bokhylla. Som i Nordanede till exempel, där har vi en bokhylla inne på bygdegården. Som de som, jag vet inte om det är öppet eller om man kan låna nyckel i alla fall och komma in där. Där försöker jag byta ut böckerna kanske en gång i månaden i alla fall, ungefär. Annars brukar vi träffas där var 14 dag och dricka lite kaffe och prata lite skit och så.
Men så är du också en sån här kille som är lite allt i allo som kan svara på en hel del tekniska frågor också.
Ja, du kan komma med din telefon eller platta eller dator om du vill det. Så tittar vi vad du har för problem. Men det är ingen, jag lagar ju inga grejer utan det är mest för att om det är appar eller så som krånglar så kan vi titta på det tillsammans och fixa det. Det är heter hjälp till självhjälp kan man säga.
Och det är många frågor om det här med bank-ID.
Ja, bank-ID kommer ju oftast. För det blir ju varje gång de byter Android-system så är det ju inte alla telefoner som tar det nya utan man måste kanske byta telefon till och med. Så att, men det kan ju jag kolla då. Så att sådana frågor tar vi.
Mm. Är det något mer som du skulle vilja berätta om här och nu när det gäller just din uppgift?
Nej, men tänk på att du kan beställa det. Vi har nästan allt på biblioteket. DVD-filmer, ljudböcker, storstilsböcker. Om du vill ha en bok och ha lite svårt för texten så har vi ju stor text i vissa böcker som vi också köper in. De som finns köper vi in så. Och så finns det ju gratistjänster som man ska tänka på. Vidla heter ju gratistjänsten för att streama film. Och så har vi Bokia heter det, va? Nu, för att låna böcker på också streaming på nätet då. Men det gäller ju att man har internet. Bra uppkoppling.
Och vi ska väl poängtera att det här är ingen buss, utan Bibla-bilen, det är en vadå?
Det är en förlängd caddy. Så jag har ingen bil man kan gå in och låna, utan jag får släpa backar med böcker in och ut. Så att jag har ju bord med också som kan ställa ut. Eller så bär jag in backarna som man får titta på vad som jag har med. Men bästa är om man beställer innan så att man vet att man får det man vill läsa då.
Kan du beskriva hur den här bilen ser ut, utvändigt?
Ja, det är en folkvagn caddy som är lite längre. Med röd, vit med röd text. Med Bibla-bilen-loggan på. Och så har jag även en flagga som jag brukar sätta ut. En beachflagga som det står Bibla-bilen på. Så att man verkligen ser när jag kommer. Eller vart jag står.
Och det är ett stort bagage?
Det är ett stort bagage. Jag har ju bara förarhytten. Sen är det ett förlängt skåp bak till då. Där jag kan dra ut alla böcker som man kan se.
Och som sagt, det finns en passagerarstol i framsätet så att någon gäst kan faktiskt följa med.
Ja, vill man åka med från en by till en annan så kan man hoppa med. Det är inga problem. Nu när pandemin är över så går det bra.
Den klassiska taltidningsfrågan är, hur ser du ut?
Hur jag ser ut? Stor och kraftig, glasögon, lätt tunnhårig, 60 år, gammal gubbe.
Skägg?
Skägg, ja. Man försöker väl få till det. Och lite trögt, men det går väl.
Och du har jobbat med det här sedan 2019?
Ja, sedan vi startade. Mm.
Och hur var det dessförinnan? För det har väl funnits diverse biblioteksbussar tidigare?
Det har ju funnits bussar förr, men det är ju 15-20 år sedan kanske. Och nu skulle vi starta upp igen för att vi vill ha någonting som fungerar i landsorten. Men då blev ju bara pengar till en bil då, så att det blev ingen buss den här gången. Men det var för duga.
Är det fortfarande aktuellt att försöka utveckla den här verksamheten och kanske skaffa en buss så småningom?
Ja, får jag som jag vill så är det ju så, men det beror ju helt på politikerna nu. Det där, om vi får pengar eller inte. Och det brukar ju dras in på biblioteket så fort det ska dras in, så brukar det ju vara risk för uppsägningar och indragningar på bibliotek.
Mm. Vad har du att säga då till Spotlights läsare som känner sig sugen på att börja läsa lite mer?
Det är bara att ring in och beställ böcker. Ju mer läsare jag får, ju bättre underlag har jag att trycka på politikerna att det här måste vara kvar.
Och vart ska de ringa? Har du något nummer?
0690 250 302. Annars går det bra att ringa växeln 250 100 och bli kopplad till biblioteket. Mellan 10 och 16 vardagar. Och vill du gå in på nätet så kan du mejla där då. info@centralbiblioteket.se. Kan man mejla in då.
Vad är tjusningen med ditt jobb?
Ja, tjusningen är att träffa alla människor förstås. Och se alla vackra vyer här runt omkring. Lite mycket skog kanske, men det är vackert det.
Är det lika vackert vintertid?
Det är vackrare vintertid faktiskt. Om det är sola och gnistra, då är det vackert. Och alla vackra människor som bor i Ånge kommun också.
Ni hörde Mikael Jonsson som kör Bibla-bilen i Ånge kommun och samtidigt är allt i allo. Den 15 oktober är det Vita käppens dag då synskadades käpp brukar uppmärksammas på olika sätt för att sprida kunskap till seende i trafiken vad Vita käppen betyder. I taltidningen ska etnolog Maria Bäckman fördjupa våra kunskaper om varför synskadade undviker att använda den vita käppen så länge som möjligt.
Vem är en person med synnedsättning med eller utan den vita käppen? Det är frågor som docenten i etnologi, universitetslektor Maria Bäckman vid Stockholms universitet studerar.
Att den innebär både en lättnad, en trygghet och en självständighet som man inte hade tidigare. Men en annan slutsats är att för oerhört många personer så är ju käppen väldigt hotfull och väldigt, hur ska jag uttrycka det? Den är inte lätt att ta till sig. Det är svårt att bli vän med käppen. Det är svårt att vänja sig vid att använda käppen. Och det är svårt att börja betrakta sig själv som käppanvändare. När du ser mig komma gående nerför gatan idag, med vita käppen vilt slående, då slår jag slag efter slag.
Under drygt 5 års tid intervjuade Maria Bäckman patienter och personal vid Stockholms syncentral om den vita käppens betydelse.
Med synnedsättningen så följer en mängd andra saker som har att göra med att man till exempel ska ha en ny identitet. Vem är jag? Vem blir jag uppfattad som, både utav mig själv och utav andra? Att få en ny, delvis social status. Om man blir synskadad eller får en synnedsättning sent i livet, då har man kanske levt länge som en självklar del utav normen, utav människor som följer en funktionsnorm. Och plötsligt så blir man någon som bryter mot den eller som delvis hamnar utanför en självklar norm om vad en människa bör kunna eller inte kunna.
Det visar sig att du synskadade lägger ner mycket energi på att undvika just att bli betraktad som synskadad.
Själva upprinnelsen eller skälet till att jag alls satte igång med det här forskningsprojektet, det var ju att många synpedagoger som jag mötte på syncentralen menade på att de fick lägga ner så oerhört mycket tid på motivation. Motivationsarbete för att människor skulle vilja använda käppen snarare än på att ägna sig åt faktiskt teknikträning eller att lära sig hur käppen fungerar och hur den kan användas. Och jag tyckte också att det låg en slags paradox eller motsättning i det här. Å ena sidan så är ju käppen det optimala hjälpmedlet. Den är ju så oerhört lätt. Den är lätt att lära sig att använda. Den är inte särskilt dyr. Den är inte tekniskt komplicerad. Det är inte som en massa teknik som man måste försöka lära sig. Och den är också väldigt tydlig. Den signalerar tydligt till omvärlden. Talar om att här kommer en person med en synnedsättning som vi behöver ta hänsyn till. Samtidigt som den ju också i bästa fall hjälper en person att orientera sig mer tryggt och säkert än utan käppen. Samtidigt som människor faktiskt inte riktigt vill använda käppen. Tycker att det är svårt och jobbigt att använda den. Och det var just den här motsättningen som gjorde att jag blev väldigt nyfiken på att börja rota lite grann i det här och förstå den här motsättningen. Så det var väl själva grunden till att jag började med det här.
Maria Bäckmans pågående forskningsprojekt med medel från forskningsrådet heter Vita käppen som levd vardagsverklighet, en etnologisk undersökning av rehabilitering, social materialitet och funktionsnormen. Forskningen visar att den som blir synskadad lägger ner mycket energi på att undvika att bli betraktad som synskadad. Nu fördjupar hon kunskaperna om varför många väntar med att använda den vita käppen.
Och väldigt många människor som är utan käpp upplever helt enkelt att vardagen blir lite lätt. När man inte behöver förknippas med sin synnedsättning hela tiden. Det är jobbigt att behöva ta hand om andra människors frågor, andra människors uppmärksamhet. När man kanske bara vill gå och handla eller man kanske bara vill kliva på bussen eller vad man vill göra. Så det är ju på ett sätt en människa utan en käpp. En annan sak som är en människa, synskadad människa utan käpp, det är också en människa som på många sätt kanske blir osäker, kanske uppträder lite besynnerligt i andra människors ögon. Jag har informanter som berättar om hur de
Och informanter, det är de du...
De som jag studerar, precis, som jag intervjuat på olika sätt. Just det, var bra att du sa till, det är ett specialord. Jag har människor som jag har intervjuat som berättar hur de går före människor i kön eller hur de kan gå rakt in i barnvagnar eller kanske råka krocka med en glasdörr när man tror att man kan passera in. Och helt enkelt kanske bli betraktad som märklig i omgivningens ögon. Och självklart också bli någon som ju också blir mer osäker själv. Dessutom så är det ju kanske en person som utsätter sig för större risker än vad man behöver göra. Eftersom det är svårt att markera för trafik och andra medtrafikanter att man inte ser. En person med en käpp på andra sidan är ju en person som tydligt signalerar till sin omgivning att man har en synnedsättning. Och det kan ju vara, som jag sa tidigare, en person som faktiskt känner sig trygg och säker i sin situation som käppanvändare. Men det kan ju också vara en person som använder käppen för att den behöver det för sin orientering, men tycker att det kanske är jobbigt att alltid bli uppmärksammad i första hand som just synnedsatt på olika sätt.
Men här finns det också en koppling mellan det här att vara synsvag eller blind eller gravt synskada. Som synsvag så kan man ju befinna sig i det seendes land, så att säga.
Mm. Precis, det stämmer ju. Precis. Människor som är synsvaga eller som har synrester kvar, det är ju de som kan passera och som kan vänta väldigt länge, kanske alldeles för länge, enligt exempelvis pedagoger på syncentralen, med att börja använda käpp. Men om man inte ser alls, så är det klart att då är ju det här någonting som man ju inte ens kan fundera över. Då är man ju tvungen att använda hjälpmedel. Men många av de som jag intervjuar berättar ju också om en lång, lång process där de ofta till slut råkar ut för någonting. Kanske ett olyckstillbud, att man ramlar, att man slår sig riktigt, riktigt illa. Och att det är då först som man inser att nej, nu går det inte längre. Nu måste jag börja använda käppen. Nu börjar det bli farligt.
Men varför måste det gå så lång tid då för många att börja använda käppen? Att man till och med riskerar sitt liv? Eller jag har hört dig tidigare säga att man kanske hellre till och med blir betraktad som dum än att plocka fram käppen.
Det kan te sig som så besynnerligt att man faktiskt undviker käppen. Men det är väl då som jag skulle vilja tala mer som en kulturforskare. Som etnolog så tittar jag ju på värderingar och på tankar och föreställningar som vi kallar för kulturella, som vi delar tillsammans i samhället. Och bland de här tankarna och föreställningarna och värderingarna så finns det ju självklart också föreställningar och värderingar kring sånt som har med människors funktioner och funktionalitet att göra. Och utav historiska skäl och på grund av hur vårt samhälle ser ut och uppbyggt, så är det här ingenting som är värdeneutralt. Utan det är ju faktiskt så att i vårt samhälle så har jag alltid människor som har bedömts vara funktionsfullkomliga, eller i alla fall leva enligt en funktionsnorm, som uppfyller en funktionsnorm, har helt enkelt haft ett högre värde. Och människor som ligger utanför den här funktionsnormen blir ofta marginaliserade, de värderas lägre, och väldigt många får ju det här väldigt konkreta effekter för. Att man får sämre ekonomi, att man får ett sämre inflytande över sitt liv. Och det här är ju ingenting som enbart rör människor med synnedsättningar, utan det här rör ju alla människor med olika former av funktionsnedsättningar. Alla blir ju på något sätt berörda av att vi har ett samhälle som, jag skulle säga om jag får använda ett litet krångligt ord, ett samhälle som präglas av en funktionsmaktsordning. Alltså en ordning som fördelar makt på olika sätt beroende på vilken typ av funktion man har, hur pass man uppfyller funktionsnormer i samhället.
När Maria Bäckman presenterat sin forskning för personer med synnedsättning har graden av igenkänning varit hög.
och också utav nästan lite galghumor. Därför att det blir ju så att man hamnar i många konstiga och många dråpliga situationer när man in i det längsta försöker undvika käppen. Och väldigt, väldigt många människor med synnedsättning har ju varit eller är i den processen. Men jag märker också en frustration hos många. Man säger, ja men herregud, så här var det ju för 20 år sedan också. Varför händer ingenting? Varför blir det aldrig bättre? Varför fortsätter det att kännas så jobbigt att använda käppen?
Att omgivningen endast ser funktionsnedsättningen och inte hela människan är en erfarenhet många delar.
Att man kan komma till en fest med sin käpp och folk är inte dugg intresserade av vem man är eller vad man arbetar med eller vad man har för relation till jubilaren till exempel, om det är någon som
fyller år. Man ser bara käppen.
Ja, man ser bara käppen.
Man ser kvinnan med käppen eller mannen,
ja,
med käppen.
Ja, eller knappt ens det. Man ser käppen och så vill man fråga om den. Och frågar om det. Och då har jag ju sådana jag har pratat med som har skaffat hund istället, ledarhund, och tycker att det är en väldigt lättnad, för då kan man ju rikta fokus mot hunden istället. Och så kan man prata om vad hunden kan och gör och inte gör, och så slipper man den här uppmärksamheten som finns runt käppen. Men samtidigt är det ju så att genom att undvika att använda käppen så ja, det gör ju också att synnedsatta människor blir ännu mer osynliga i samhället. Det blir ju en konsekvens. Men framför allt så blir ju en annan konsekvens att man gör livet lite svårare för sig själv.
Vad är det Vita Käppen förmedlar till omgivningen mer än att användaren ser dåligt eller inte alls?
Mm. Den förmedlar att här kommer en person som behöver hjälp. En person som man behöver ta extra hänsyn till. En person som man kanske måste ha lite extra koll på eller uppsikt över. Sen tror jag att det är väldigt individuellt också hur människor runt omkring uppfattar det. Och även hur man själv uppfattar att andra reagerar. Jag har ju de jag intervjuat med som kan prata om det här nästan som en häftig situation eller känsla utav makt. När man går ut på en tågperrong till exempel där det är fullt med människor och så har man käppen och så bara delar sig havet av människor. Lite grann så där som Moses som kunde dela på havet, så kan det vita käppen också göra det. Den kan skapa det här. Jag är blind. Samtidigt som ju käppen ju också gör att folk kanske reagerar med någon instinkt om att hjälpa till direkt, vare sig det behövs eller inte. Och eftersom människor som orienterar sig med käpp ju faktiskt rör sig och beter sig lite annorlunda i rummet än människor utan käpp. Jag menar, seende människor till exempel undviker ju stolpar och kanter, medan människor som använder käpp, de uppsöker ju stolpar och kanter, därför att det är ju med hjälp av dem som de kan orientera sig och söka sig vidare till nästa hinder. Och då kan ju kanske en seende människa tro att oj, nu håller på att hända någonting tokigt. Här håller en person på att gå rakt in i en stolpe, samtidigt som det är precis vad den här personen måste göra för att kunna orientera sig. Så att kanske också lite mer upplysning till allmänheten om vad det är och innebär att både vara käpp användare, men också att aktivt käppa. Vad käppandet betyder och innebär, hur man orienterar sig med en käpp.
Sedan ungefär 10 år tillbaka är Maria Bäckman själv synskadad.
Väldigt ofta så glömmer ju kollegor och andra att jag ser sämre. Och då kan jag ibland behöva säga ifrån och säga att jag behöver längre tid på mig för den här uppgiften. Det tar längre tid för mig om jag måste lyssna till exempel igenom ett längre dokument än vad jag gjorde tidigare när jag snabbt kunde ögna igenom det. Men samtidigt så märker jag ju att om jag har käppen med mig till exempel när jag ska gå in och föreläsa för en grupp studenter, så blir jag i alla fall rädd för att de bara ska se käppen och inte riktigt kunna ta till sig det som jag pratar om. Så då har jag ju gjort precis som så många andra käppanvändare, att jag helt enkelt undviker att plocka fram käppen. Och så kanske man istället slår i skrivbordet med benet hela tiden, så att man är nästan blå om benen efter föreläsningen för att man har rört sig lite och gått in i saker.
Men du är ju rädd för att dina studenter ska tappa fokus på det du har att säga. Berätta om de ser att du har en funktionsnedsättning.
Mm. Precis. Och det är ju delvis därför att det är så väldigt få på min arbetsplats som har en funktionsnedsättning. Det är väldigt högpresterande arbetsplats där man förväntas, inte helt enkelt förväntas ha en funktionsnedsättning eller vara funktionsnedsatt på något sätt.
Här i Läns och Riksnytt har vi ju inga bilder. I och för sig har vi en bild för den som kan se på vår hemsida. Hur ser du ut idag, Maria Bäckman?
Liten, rätt kortväxt. Jag är en medelålders kvinna med brunt, mörkt uppsatt hår, blå ögon. Jag har en randig tröja och svarta slitna jeans och vita gymnastikskor. Allting passar väl bra till en vit käpp, kan jag säga.
Och du har smycken i örhängen. Ja. Tre stycken i ena örat och en grön sten som hänger ner där.
Ja, det är i form av ett hjärta med en liten pil igenom. Det har jag fått av min bonuspappa faktiskt, som jag köpte. Och sen har jag på händerna så har jag...
Du har ring. Du har massvis med ringar.
Ja, jag har en ring som ser ut som en liten vampyr med röda ögon. Och så en bred slät ring som jag har fått av min mamma. Och sen har jag en ring som ser ut som fågelklor som jag har fått av min man. Och sen har jag min vigselring. Och sen har jag på ett lillfinger en väldigt liten tunn ring som jag... med en liten sten i som jag fick av min mormor när jag konfirmerades. Så det, ja, jag tycker om smycken och det är väldigt taktilt och skönt. Även när man inte ser så bra så känns det hela tiden.
Det sa docent Maria Bäckman vid institutionen för etnologi, religionsvetenskap och genusvetenskap på Stockholms universitet. Musiken i inslaget var Ulf Nordqvist och gruppen Synliga.
Reporter i inslaget var Åsa Nilsson från Läns och Riksnytt.
Reportaget.
Nu ska ni få följa med SRF Härnösand på en bussresa. Och Spotlight hängde med. Först ut är ordförande Per-Ingvar Sundgren.
Ja, nu är vi framme i Viksjö. Mat och nostalgi. Och här ska vi ta en paus och fika. Per-Ingvar.
Ja.
Nu är ni på G, på resa.
Ja, det är vi. Jättekul. 30 personer med ledsagare. Och så du.
Och hur ser programmet ut idag?
Programmet ser ut så här att nu är vi på Viksjö, i Viksjö på Mat och nostalgi, där vi ska äta en enkel smörgås och lite kaffe och kanske hinna med att titta på vintage-marknaden. Sen åker vi vidare till Österåsen där vi äter lunch och får en guidad tur. Och sen om vi hinner så tar vi och promenerar lite grann uppe på Österåsen. Det är ju en vidunderlig utsikt. Och sen åker vi tillbaka vid 3 ungefär. Det är planen.
Det låter som en fantastisk dag.
Ja, jag hoppas det. Och fint väder har vi ju fått. Lite kyligt, men trots allt fint. Ja, så här är jätteroligt. För det var många år sedan vi hade en resa.
Kaffepausen tog lite längre tid än beräknat och kaffeautomaten jobbade i sin egen takt. Men vad gjorde det när humöret var på topp?
Här har vi en kändis. Vem är det?
Elisabeth Bodén.
Och vad säger du om den här trippen?
Ja, den har ju nyss börjat. Så. Jag har inte så mycket att säga än. Men det låter trevligt tycker jag.
Mm. Och du sitter här med en smaskig smörgås.
Ja, och väntar på kaffet.
Har du varit här på Mat och nostalgi tidigare?
Nej, jag visste inte om att det fanns.
Det är ju loppis här innanför själva kaféet med massor med prylar.
Vi hoppas att vi hinner dit en sväng.
Ja.
Ja.
Och här mitt emot så hör vi också en välkänd röst. Vem är detta?
Det här är Sylvia Hedin.
Har du varit här tidigare?
Nej, aldrig. Jag har aldrig vetat om det faktiskt. Men ja, det är spännande.
Så småningom så ska vi ju även landa i Österås.
Ja, och det är inte första gången för min del måste jag säga. Men det är väldigt länge sedan sist. Så det känner jag ju till sen förut. Men jag är mest nyfiken på deras recept som man numera, hörde jag på taltidningen, kan få tillgång till. Så det tänker jag undersöka.
Lystring, nu ska Stefan Hagman berätta lite grann om det här stället.
Ja, Mat och nostalgi i Viksjö. Vad är det här för konstigt ställe egentligen? Det var så här att för 2012 då kom den här fastigheten upp till försäljning. Och jag är ju biltokig, det kan ni se längst ner i hörnet där så står det några amerikanare. Så jag såg en fantastisk lokal att fylla upp med gamla bilar och lite skrot och grejer. Så det var faktiskt min äldsta grabb som kom och så sa han där, farsan, ska vi inte göra någonting som vi egentligen har velat gjort hela livet? Ska vi bygga det där 50-talsstället nu? Och ja, få utlopp för allt samlande och så vidare. Så vi började skissa på det här. Och så grundidén det var faktiskt att vi skulle göra ett ställe där stället i sig själv vart en attraktion. För att driva liksom en mataffär och ett fik i Viksjö, det är inte så lätt om du inte kan locka folk hit. Och ja, det var mycket påskriks innan vi var klara med det här kan jag säga. För vi renoverade, vi höll på i 2 år och gjorde ordning lokalerna. För det har inte sett ut så här. Det enda som är original egentligen, det är dörren från 1928. I första butiken som fanns här. Sen har vi tittat på gamla foton och inspirerats på olika sätt. Då. Så att tanken är väl att butiken och fiket det ska vara sent 50-tal, tidigt 60-tal. Butiken, det kanske är sent 60-tal, tidigt 70-tal då. Och dessutom så bestämde vi oss för att göra det lite svårare för oss själv så att det skulle vara svenskt. Det finns ju massor med såna här rockabilly-ställen med amerikansk stil och så vidare. Så att nej, vi tänker Rams eller 59 sa vi. Så att allting fram till den dörren, det är svenskt. Om ni läser på väggarna så det står på svenska överallt. Möblerna är från NK Design i Linköping. Lampor, allting är svenskt här inne. Och det skiljer sig lite grann från det amerikanska. Men däremot så sa vi det att när man går ut genom den dörren då släpper vi loss allting. Och då rockar vi loss och där får det vara amerikanskt. Och, ja, för att saken är ju den att jag har ju hållit på med bilhobby och samlande ett helt liv. Och jag har varit väldigt mycket i USA. Så idén till den här, vad som är kallat för retroloppisen, vintersbutiken. Där har jag tagit lite intryck från USA. Så vi har faktiskt blandat både gammalt och nytt. Det kanske inte är så många spekulanter för en jättefin emaljskylt för 5-10 tusen. Men kan man köpa en snygg plåtskylt för 200 spänn och hänga upp i garaget, då blir det lite omsättning också. Mm. Så det är väl lite så vad jag tänkt.
Kan du beskriva lite grann hur det här kaféet ser ut? Om vi börjar med golvet.
Ja, golvet då. Det är alltså röd och vitrutigt. Och när vi rev butiken, då hittade vi faktiskt röd och vitrutigt. Så vi har varit lite trogen originalet. Men det var de här små, mindre plattorna då. i keramik. Det här är ju linoleum då. Sen väggarna har vi ju träpanel då, och det är typiskt 50-60-tal. Och sen lyckas vi hitta den här fantastiska tapeten på Eko har liksom ett nostalgisortiment. Så att den är nytillverkad faktiskt.
Beskriver du den så ut?
Ja, oj, hur beskriver jag det här? Ja, det är väl löv och den är röd och vit. Och jag skulle tro att det är Stig Lindberg som har designat den. För det är väldigt mycket Stig Lindberg över den.
Och sen är det fönster ut mot vintagebutiken härifrån.
Ja, precis. Tanken är ju att de... Ibland har jag till och med haft någon gammal bil stående här. Så det har känts som att det har varit ute där. Men tanken är att de ska kunna titta ut i vintagebutiken när de sitter här då.
Du har ju flera amerikanska bilar.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Så du är ett stort fan av den kulturen?
Ja, det har ju varit en hobby sedan jag var 18 år. Jag var till USA första gången när jag var 18 år. Och varit väl lite skadad då. Eller om det var min svågers Ford Mustang, jag vet inte. Men något var det i varje fall. Så att, och det är mycket som rör sig här. Vi har ju stora bilträffar här på sommaren. Med ända upp till 200-300 bilar brukar vi väl ofta ha, men vi har haft ända upp till 700 bilar och då var det nästan ett bekymmer.
Det kanske kommer att bli en cruising så småningom tillsammans med SRF Härnösand.
Ja, det var någon som nämnde det och jag tror nog att det är jättemycket snälla människor som håller på med den här hobbyn, så jag tror nog att jag kan kanske fixa någonting. Det tror jag. Då kör vi en onsdag kväll, vet du, så får vi lyssna på lite rock eller blues som vi fick begäran på här.
Och ditt favoritband då sen 50-60-tal, vad är det?
Oj, oj, oj. Ja, om jag säger så här då. Buddy Holly. Han är ju ändå störst. Do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Ja, så kan det låta när man spelar på en av jukeboxarna. Och den här jukeboxen står i själva kaféet. Vem har vi här då?
Karin Olsson.
Och vad säger du om mat- och nostalgibesöket?
Fantastiskt måste jag säga. Mycket minnen som kommer tillbaka.
Lyssnar du på innehavarens beskrivning? Utav...
Det var svårt att höra. Jag satt bakom honom så jag hörde inte vad han sa.
Då är det bra om man har tagit tidningen Spotlight, ja, så den... kan man få lyssna i efterhand.
Den har jag. Sen satt jag och tänkte att det där får jag höra sen, tänkte jag.
Och vad har vi för en herre här då? Vad heter du?
Per Sundin heter jag.
Per Sundin. Ja, det var du som åkte ända från Docksta för att vara
Docksta.
Med. Precis.
Jag tyckte att jag kan väl fara på det här så blir det roligt en dag.
Låter härligt. Och nu är du på väg att kliva på bussen, för nu ska vi be oss till livsstilsmedicin i Österåsen.
Ja, precis. Dit har jag faktiskt varit en gång förut, men det var ju hemskt länge sedan.
Mm. Ja.
Men jag har inte varit på någon visning. Det är ju ganska... ganska speciell miljö där.
Ja, det har ju det varit ett sanatorium en gång i tiden.
Det var ju bara ett sanatorium där för länge sedan. Och sen och nu med det, hur kan man säga, hälsohem. Nej, det ska bli intressant.
Mm. Då är det dags att kliva på bussen.
Ja, precis.
Ja, och här har vi Agneta och Olofsson som sitter med SRF Härnösands styrelse. Och du är ganska ny i det här sammanhanget.
Ja, det är jag.
Och hur känns det så här långt? Det
känns jättebra att vi är många tillsammans. Vi har samma problem.
Så här finns det också tid att knyta nya kontakter inom föreningen?
Absolut, absolut. Mm. Och hitta nya intresserade som kan kanske efterträda oss någon gång.
Ja, det är väl bäst vi kliver på bussen nu, annars blir vi kvar här i Viksjö.
Ja,
väl framme i det högt belägna Österåsen blev det först god grönsaksbuffé och därefter hockeyfiskgratäng med dragon och lime och kokt potatis och efterföljande kaffe. Hälsopedagogen Malin berättade i stora samlingssalen
om Österåsens historia, om pappa Helge Dahlstedt, överläkare, som var en frontfigur i verksamheten 1919-1951, då Österåsen var ett sanatorium för TBC-sjuka. 1977-1981 blev Österåsen ett konvalescent hem för reumatiker, astmatiker och allergiker. Sedan 1982 är det Region Västernorrland som äger Österåsen. Och 2018-2019 ändrade hälsohemmet namn till Österåsen livsstilsmedicinskt centra. Idag finns det 100 stycken platser på Österåsen livsstilsmedicin. Och dit kan du komma som remissgäst eller privat från hela Sverige. Österåsen livsstilsmedicin erbjuder kurser i stresshantering, vikthantering, smärta och tobaksavvänjning och en rad behandlingar. Du kan också komma till Österåsen på weekendkurser av det kreativare slaget, som till exempel akvarellmålning eller skrivarweekends. Österåsen ligger högt uppe på Älvåsen och djupt där nere ringlar sig Ångermanälven i dalgången. Ett flertal gångstigar finns att tillgå under alla årstider. Ja, nu har vi ätit lunch på Österåsen och sen har vi fått en översikt över själva byggnaderna och verksamheten här. Och Tobias och Lisa och jag är ute och promenerar på en av Österåsens slingor. Hur tycker ni att dagen har varit, Lisa?
Ja, mysigt. En fint ställe, fin byggnad och god mat.
Har du varit här tidigare?
Nej.
Vad säger du, Tobias, om det här med Österåsen och sanatoriet och allt vad vi har lyssnat på här?
Spännande att höra dem berätta hur det har varit här. Och ja, sen har vi fått god mat och en bra föreläsning. Och
här då, ja, här på vänster sida så har vi då paviljongen som var lite ett byggnad för lite människor som var lite mer privilegierad, som hade då en egen liggsal, ligghall utomhus. Nu är vi i en av liggsalen här där de TBC-sjuka kunde ligga upp till när det var minus 18 grader. Vad säger du, Lisa? Du har känt på den här ställbara sängen. Hur kändes det?
Ska du provligga?
Inte nu när det inte är någon madrass här. Nej, men hade man fått ha de där fällarna, då är det säkert mysigt att ligga här och inte behöva vara sjuk.
Mm, de var riktigt nedbäddade på den tiden.
Ja, frågan är om det hjälpte att vara ute.
Och sen hade de ett litet bord intill med en spottkopp.
Mm. Och så fick de vara tyst under vissa pass.
Tror ni att det hjälpte? Vad säger du, Tobias?
Det kanske lindrade för stunden när de låg, men tog knappast det botade dem.
Och så var det dags för hemresa. Hur summerar ni dagen? Vad säger du, Kamal?
Ja, det var en intressant upplevelse. Få lite info om det här och hur det fungerar. Och...
Skulle du kunna tänka dig en weekend på Österåsen?
Ja, jag är intresserad om jag har någon med mig. Det funkar inte ensam att komma hit som vi hörde.
Ja, men vad säger du då, Karin?
Nej, det är institution för mig. Jag tänker på gamla ålderdomshem och nej, vet jag får ångest. Jag längtar bara hem. Mm. Fast saken är bra, huset är vackert och det är fina. Nej, men känslan av att gå in i sånt här hus, det, nej.
Vilka har vi här då?
Ja, det är Fernlundsparet.
Och vad tycker ni om dagens utflykt?
Ja, det är bra.
Och vad säger frugan?
Ja, det är jättebra.
Vad är du mest nöjd med?
Ja, vad ska vi säga? Ja, men det är väl helheten kanske. Och sen, det är mycket efter vägen att åka hit, alltså, som man ser på nytt. Som det var länge sedan man har sett också. Även om inte jag ser så bra så känner man igen det.
Och så träffa andra. Samvaro.
Ja, oh ja. Mm. Det är jättetrevligt. Många har vi inte träffat på länge nu. Så det är trevligt också.
Läser ni Spotlight-tidningen Västernorrland?
Ja.
Har du något tips på eventuella kommande reportage som
redaktören kan göra?
Det är svårt så här på en gång. Jag kanske kommer på något. Mm.
Det är bara mejla eller ringa?
Ja.
Då svarar jag.
Precis, jättebra.
Tack ska ni ha.
Fundera.
Ja, det är bra. Det är alltid bra med tips.
Ja.
Vilka har vi här då?
Ingrid Nordin.
Och Birgit Omberg.
Och ni är från Härnösand?
Ja.
Ja. Och hur summerar ni dagen, så att säga, utflyktsdagen?
Det har varit en väldigt lyckad och fin dag idag.
Och vad säger du?
Jo, jag tycker det har varit jättebra. Strålande att vi fick göra en resa. Det var länge sedan lokalföreningen gjorde.
Och fler resor kanske det blir om
ja,
vi trycker på.
Oh ja, det är klart vi måste göra det. Vi får på när ordföranden.
Här kommer jag med mikrofonen. Och här har vi Hava. Vad tycker du om dagen?
Ja, det var fantastiskt bra faktiskt. Jätteroligt att komma hit.
Du vill ut på fler resor med SRF Härnösand?
Ja, precis. Absolut. Så det här resan, jag kom in, det var några år sedan som jag har gjort den här bussresan. Men det var spännande tyckte jag. Så jag hoppas de kommer att ordna mer gånger.
Mm. Och här har vi en man. Vad heter du?
Ja, Börje.
Vad tycker du om dagen?
Ja, var det bra lyckat.
Du är nöjd?
Utflykt med fint väder. Ja.
Och nu ska vi åka.
Jag hoppas att ni är nöjda med den. För jag och styrelsen i övrigt har varit jätteglada över att vi har kunnat ordna det här. Nu kör vi via Kramfors och släpper av Per. Och sen fortsätter vi till Härnösands resecentrum. Jag vill också, kommer ni ihåg i utskicket som jag gjorde att jag puffade på att jag tycker att ni ska börja prenumerera på Spotlight, alltså taltidningen. Därför att det är ett så utomordentligt sätt för oss att sprida information och också att ta del av information från länet. Så än en gång, ta och prenumerera på Spotlight.
Kostar ingenting.
Nej, den kostar ingenting. Prenumerera gör man genom att ta kontakt med Annette Strandqvist på regionen. Eller hur?
Jajamän.
Jajamän, säger Annette.
Ja, vilken trevlig bussutflykt det blev. Och jag säger tack till SRF Härnösand och till alla er som ställde upp och blev intervjuade under dagen. Och jag säger på återhörande och återseende.
Kulturnyheter.
Swing It, Kaj. Ja, det heter en ny biografi om Kaj Gullmar, en av Sveriges genom tiderna största slagermakare. Boken är spännande med insyn i kultur- och nöjesbranschen under de årtionden som Kaj Gullmar hade sin karriär. Med oss i studion idag har vi också författaren som debuterar med denna bok om Kaj Gullmar. Och det är ingen mindre än musikjournalisten och frilansaren Ingela Hofsten från Sundsvall. Du ser sprudlande glad ut. Hur känns det?
Ja, men det är fantastiskt att det faktiskt att hålla i den där boken som man har kämpat med länge nu och många gånger tänkt det här kommer jag aldrig att få ihop. Det är jätteroligt. Den borde ju syntolkas egentligen, för den har så himla mycket. Om den kommer som talbok så borde den syntolkas också, för det är många bilder från hennes karriär och det känns ju också väldigt, väldigt roligt att de har satsat förlaget. Jag har den i handen nu, en röd fin bok med en bild på Kaj Gullmar i hatt och med cigarett med munstycke och klackringen syns och en den där nejlikan som hon ofta hade i knapphålet. Och sen så är det en sån här, lite, den är inspirerad av de fina, tycker jag, notblad och filmaffischer som fanns på 30-40-talet, kan jag säga. Så att det är liksom lite så här, Swing It Kai heter boken. Så det är kul, jag är jätteglad över det här fina omslaget. Och så är det lite noter till, jag har en liten melodi längst ner. Och ja, det blev en tjock bok. Jag är helt förvånad själv.
Det är över 300 sidor.
Ja, faktiskt. Då är en del av det är hennes låtlista. Men i alla fall, ja.
Du var här på Spotlights redaktion för 2 år sedan. Och då hade du påbörjat det här projektet. Men varför kom du på idén att skriva just en bok om Kai?
Ja, det är ju den ständiga frågan jag får, och det kan man ju undra. Men alltså, det började ju med att jag fick upp ögonen för att hon kom härifrån och verkade vara en intressant person som hade många strängar på sin lyra faktiskt. Hon var ju, det är ju, att hon skrev schlager var ju det som kanske var mest känt, men hon gjorde ju mer och... Ja, jag tyckte hon verkade vara en intressant person, och så gjorde jag journalistik om henne, och så småningom så började jag tänka, kanske ska jag våga mig på en bok.
Och i vilka format kommer den här boken nu ut i?
Ja, så än så länge så har förlaget bara satsat på en tryckt bok. Naturligtvis så kan ju den som vill få den, liksom begära den inläst som talbok, förstår jag ju. Men de har inte sagt något om ljudbok än. Jag tycker det vore jätteroligt. Men det handlar säkert om hur väl den tas emot och försäljning och sådana där saker innan de vågar. Och så e-bok finns det också.
Så den finns som vanlig pappersbok och som e-bok just nu. Men jo. Du som synskadad kan alltså begära till MTM att få den inläst till talbok. Och som sagt, den 9 oktober kom den här boken ut på försäljningsdiskarna, och den 14 oktober så hände det någonting speciellt här i Sundsvall.
Ja, men då ska jag ha lite ett sånt här så kallat boksläpp eller bokrelease på Vengovans bokhandel. Och det blir... bokhandlaren kommer att prata lite kort, eller ungefär som du har gjort nu med mig, om boken klockan 12. Och sen så fram till 13:30 är tanken att jag ska finnas där. Och då kan jag signera böcker och prata med er som eventuellt kommer dit. Och ja, den boken kommer ju finnas till försäljning såklart. Och så blir det lite sånt där bubbel, alkoholfritt förstås, och kanske något så tugga till.
Och vad blir nästa författarprojekt?
Jag har absolut inga sådana på gång. Nu har jag börjat återgå ordentligt till min journalistbana. Så jag har inte alls några sådana idéer.
Och ni som känner till Ingela vet ju också att hon är också syntolk.
Ja, men precis. Så det kommer jag ju fortsätta med såklart.
Mm. Är det någonting ytterligare, Ingela, som du vill avsluta den här korta intervjun med?
Men det är ju jätteroligt om jag får läsa det, såklart. Och sen så kan jag ju säga att jag har också gjort en Spotify-lista med som heter Kai Gullmar Ingela Hofsten, tror jag. Om man vill lyssna in sig på den också. Det har varit ett fantastiskt samarbete med förlaget som heter Romanus och Selling. Ja, de har varit jättebra att arbeta med. Det har varit betydelsefullt.
Vi säger stort grattis då från Spotlight och hoppas att vi kan hitta så småningom några andra titlar med ditt signum. Mm.
Veckans boktips.
Boktips från Andrea Ejelöf på Sollefteå bibliotek. Det 8:e livet till Brilka av Nino Haratischvili. HARATISCHWILI. Boken handlar om familjen Yashis öden under 1900-talet. främst utspelar sig i boken i familjens hemland Georgien, men också mycket i Ryssland och Sovjetunionen. Det är Nisa Yershi som berättar familjens historia för sin systerdotter Brilka. När Nisa tvingas hämta hem flickan efter att Brilka försökt att rymma till Tyskland medan hon var med sin dansgrupp i Amsterdam. Genom boken får man följa olika familjemedlemmar genom deras liv i kronologisk ordning. Några av karaktärerna följs genom boken medan vi får säga farväl till andra. Historien börjar med Anastasia Yershi som föds år 1900 och är dotter till en framgångsrik chokladtillverkare. Hon gifte sig med en man inom armén och när första världskriget bryter ut reser hon till Moskva för att vara med honom. Sedan får vi följa bland annat Anastasias syster Kristin, hennes son Kolja och flera andra tills man kommer fram till Nisa och Brilka på 2000-talet. Familjen får genomlida ett dramatiskt århundrade i länder som ofta byter identitet. Det finns alltid drömmar av kärlek hos familjen, men de får ständigt slåss mot krig och förtryck. Genom familjens historia följer även doften av en magisk varm choklad som sprider lika mycket njutning som förödelse hos de som vågar smaka. Boken är en härlig släktkrönika och förtjänar trots sin avskräckande tjocklek att ges en chans att läsas.
Anslagstavla.
Synskadades förening i Örnsköldsvik planerar i samarbete med ABF två digitala kurser i Örnsköldsvik. En datorkurs för bärbara datorer, laptop. Med fokus på mejllådan, hantering av dokument, digitala blanketter och så vidare. Sådant man kanske kunnat men som uppdaterats och med synförsämring så har man svårt att hitta och hantera de nya miljöerna. Den andra kursen heter Den digitala klyftan som fokuserar mer på vad vi kan göra med vår smartphone-mobil med pekskärm. Till exempel bank-ID, Swish, foton, galleri, internet, kalender, kontaktlista, appar, parkering, GPS, väckarklocka, timer, kom ihåglista och mycket mer som är praktiskt att kunna i vardagen. Anmäl ditt intresse till Eva Olsson på mobilnummer 073 035 2577, alltså 073 035 25 77 eller på e-post evaolsson56111@gmail.com. Välkomna med er intresseanmälan. SRF Sundsvall bjuder in till middag och medlemsmöte onsdagen den 18 oktober på Skeppargatan 5A klockan 17.00. Vi inleder med att äta en middag tillsammans, därefter genomför vi ett medlemsmöte där budget och verksamhetsplan för 2024 ska fastställas och annan information lämnas, bland annat från distriktet. Självklart fikar vi också tillsammans innan vi skiljs åt. Vi räknar med att vi avslutar senast 19.30. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl ert deltagande till Peter Kjernberg på telefon 070 860 4032 eller via e-post peter.kjernberg@srf.nu. Glöm inte att vid anmälan uppge eventuella allergier. Er anmälan måste vara oss till handa senast fredagen den 13 oktober. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Inbjudan till Ögats dag i Sundsvall. SRF Sundsvall arrangerar Ögats dag den 25 oktober i Tornhuset Köpmangatan 15. Tiden är 18.00 till cirka 20.30. Ingen föranmälan krävs. Evenemanget är gratis att delta vid. Ni är välkomna att delta när SRF Sundsvall bjuder in allmänheten till en kväll med ögon i fokus. En lokal ögonläkare inleder kvällen klockan 18 genom att berätta om de vanligaste ögonsjukdomarna.
Vi kommer också att ha med oss en ögonprofessor via länk, nämligen Fatima Pedrosa Domelöv som arbetar vid Umeå universitetssjukhus. Fatima kommer att prata om aktuell forskning inom ögonområdet. Vi bjuder på enklare förtäring i pausen. Varmt välkomna, hälsar SRF Sundsvalls styrelse. Tornhuset på Köpmangatan 15 intill Nytorget är den för detta byggnaden som en gång stadsbiblioteket huserade i. SRF Härnösand inbjuder till halvårsmöte lördagen den 4 november på Parkaden klockan 12. Halvårsmötet börjar klockan 13. De viktigaste punkterna blir budget, verksamhetsplan och beslut om medlemsavgift. Lunch och eftermiddagskaffe bjuder föreningen på. Din anmälan måste vi ha in senast den 26 oktober. Anmälan gör du till Per-Ingvar Sundgren på telefonnummer 070-317-9110 eller till Kamal Soleimani 073-035-0358. Sköt om er och hoppas vi ses. SRF Västernorrland kallar till höstmöte 18 november 2023 Härnösands folkhögskola Murbergsvägen 32 mellan 12 och 16.30. Vi samlas i matsalen för att äta lunch klockan 12. Sedan förflyttar vi oss till Kempesalen för att inleda mötet klockan 13. Musik och eller föreläsning kommer att ske under dagen. Om detta återkommer vi med till den som anmäler sig. Vi avslutar dagen med att fika tillsammans 15.45. Deltagandet är kostnadsfritt och ersättning för färdtjänst eller resa med billigaste färdmedel betalas ut mot uppvisande av kvitton och ifylld reseräkningsblankett. Alla kvitton ska bifogas. Kvitton ska inkomma till SRF Västernorrlands kansli senast 2 veckor efter mötet. Vi hoppas att ni kan och vill delta vid distriktets höstmöte där vi bland annat kommer att fastställa verksamhetsplanen för 2024. Din anmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 3 november. Detta för att vi ska hinna skicka ut handlingarna i stadgeenlig tid och för att folkhögskolan kräver det med tanke på matbeställningen. Anmälan görs till kansliet på telefon 0611 170 eller via e-post vastenorrland@srf.nu. Uppge vid anmälan om du medför ledarhund, om du har allergier av något slag samt på vilket läsmedia e-post, punkt, storstil eller inläst form du önskar få möteshandlingarna. Självklart kan den som vill få handlingarna även om man inte har möjlighet att delta vid mötet. Kontakta kansliet så ser vi till att önskade handlingar levereras. Varmt välkomna, hälsa styrelse och personal. SRF Härnösand informerar om 2 tänkta syntolkade teaterföreställningar. Slaget och Next to Normal som kommer att syntolkas om tillräckligt intresse finns. Intresseanmälan görs till Elisabeth Bodén på telefonnummer 073 063 3105. Slaget den 11 november är en nyskriven pjäs av hyllade dramatikern Anders Lustgarten som tidigare har skrivit för Storbritanniens största teatrar. Dramat lyfter spänning på olika plan. Politiskt om livet på en liten ort kontra en större stad. Personliga relationer mellan 2 bröder, en kärlekshistoria samt skuld som följd av livsval. Next to Normal med Teater Västernorrland sker den 25 november. Det är en prisbelönt musikal. Det är ett skruvat kärleksdrama. Ensemblen och orkestern bjuder in till ett medryckande musikaliskt universum. Här serveras inga enkla sanningar men möjlighet att följa en människas kamp mot psykisk ohälsa som tar oss genom såväl skratt som gråt. Intresseanmälan gör du alltså till Elisabeth Bodén så fort som möjligt 073 063 3105. Syntolkad kultur hösten 2023 i Sundsvall. Afternoon-teater, Evert Taube-inspiratören, lördagen den 14 oktober klockan 15 på Sveateatern, 279 kronor. På scenen fysiska bilder och musikerna, sångaren och artisten Mikael Edfeldt som ger allt till publiken. Med intressanta, spännande och roliga anekdoter om Evert Taube, hans liv och verk. Vid anmälan kontakta Marianne Bergman. Hon har ändrat bokningsmobilnumret till 076-111-2480. Alltså ändrat bokningsnummer 076-111-2480. Syntolkad film på Biodragstaden den 24 oktober. Filmen heter Karusell. Vart utspelar sig den perfekta skräckfilmen? Om du frågar regissören Simon Sandqvist så är det inte i ett förfallet hus eller på en öde ö, utan på Liseberg. I den här filmen får vi följa parkvärden Fiona som spelas av Vilma Lidén som får i uppdrag att ta hand om några före detta vänner under en hel natt då de har vunnit en privat smygtitt av Halloween på Liseberg. Men snart inser de att de inte är ensamma i parken och deras dröm blir istället en mardröm. I rollerna får vi bland annat se Omar Rudberg från Young Royals, Amanda Lind från Bonusfamiljen och Emil Algipeus från Klak i huvudrollerna. Vid anmälan kontakta Marianne Bergman. Hon har ändrat bokningsmobilnumret till 076-111-2480. Alltså ändrat bokningsnummer 076-111-2480. Syntolkad teater, Slaget, fredagen den 3 november klockan 19 på Sundsvalls teater. Arrangörer är Scen Sundsvall, pris 295 kronor. Ett starkt relationsdrama kryddat med humor och oväntade vändningar. Slaget är en nyskriven pjäs av hyllade dramatikern Anders Lustgarten som tidigare har skrivit för Storbritanniens största teatrar. Vid anmälan kontakta Marianne Bergman. Hon har ändrat bokningsmobilnumret till 076-111-2480. Alltså ändrat bokningsnummer 076-111-2480. Västerbottens teatern ger ett gästspel, Järnbanan, på Konsertteatern i Sundsvall lördagen den 18 november klockan 16, pris 270 kronor. En musikteater efter Sara Lidmans Järnbaneepos. Mer om den teatern kan du höra i förra numret utav taltidningen då Spotlight intervjuade Kristoffer Berglund, teaterchef vid Teater Västernorrland. Anmälan till den syntolkade teatern Järnbanan gör du till Marianne Bergman. Hon har ändrat bokningsmobilnumret till 076-111-2480. Afternoon teater den 18 november, en lördag klockan 15, som heter Kafferepet på Sveateatern, arrangörer Scen Sundsvall. Där blir det ingen syntolkning, pris 279 kronor, ett ögonblick ur kvinnohistorien. Medverkande Mia Rydell. Anmälan gör du till Marianne Bergman. Hon har ändrat bokningsmobilnumret till 076-111-2480. Alltså ändrat bokningsnummer 076-111-2480. Julfrossa med Claes Norberg blir det på Konsertteatern den 25 november klockan 13, pris 575 kronor. Ett musikaliskt julbord där det spretar åt alla håll.
rock and roll, finstämt, visa, poppigt och opera. Klassiska julsånger, allsång, det ni har hört och inte hört förut. Julfrossan kommer att syntolkas. Anmälan till Marianne Bergman 076-111-2480. Senast den 20 oktober. Musikal Next to Normal. Lördagen den 9 december klockan 16. Pris 270 kronor. Och den kommer att bli syntolkad. En Broadway-musikal där vi möter familjen Goodman som vid första anblick lever ett normalt medelklassliv. Men bakom villafasaden kämpar familjen med effekterna av mamma Dianas bipolära sjukdom. Det är Teater Västernorrland som spelar och vill du höra mera kan du lyssna på förra numret av taltidningen nummer 16. Där teaterchefen Kristoffer Berglund berättar mer om denna musikal Next to Normal. Föreställningen 2 timmar och 30 minuter inklusive paus. Anmälan till Marianne Bergman 076-111-2480. Alltså ändrat bokningsnummer 076-111-2480. Så ett viktigt meddelande från Spotlights redaktion. Nästa vecka, vecka 42, är redaktionen stängd. Då ska redaktören tillbringa 5 dagar på Österåsens livsstilsmedicin. Redaktionen har alltså stängt mellan den 16 och 20 oktober och öppnar igen den 23 oktober. Har du en annons eller något annat så kan du ringa röstbrevlådan som står på dygnet runt och läsa in ditt meddelande, namn och telefonnummer. Och telefonnumret till röstbrevlådan är 0611 80130, alltså 0611 80130. Du kan också e-posta förstås till taltidningen @rvn.se. Och deadline för nästa taltidning vecka 43 är på måndag vecka 43 klockan 10.00.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.